Om jag säger att jag har 3 predikningar i mitt hjärta så är jag nog inte långt ifrån sanningen. Det känns som att det är 3 predikningar i hjärtat. Så vill ni ha ett kort möte, då har ni kommit helt fel. Jag vet inte hur man predikar korta budskap, det har inte jag fått lära mig. Min första predikan, ni kanske inte känner till historien om hur jag blev predikant. Det var ju min hemförsamling i Pingstförsamlingen i Sävsjö 1999. Ja, då får ni räkna, det 22 år sedan. Då hade jag precis blivit andedöpt. Och så skulle jag predika. Och jag predikade i över 1 timme. Första predikan. Och det slutade med att halva kyrkan strömmar fram och ville omvända sig och ville uppleva Pensacola-väckelse. För jag predikade utifrån Pensacola-väckelsen. För det var så jag blev tänd, det var så jag blev andedöpt. Det var genom Steve Hills förkunnelse 1998-99. Då kollade jag på de här videokassetterna, ni vet. Och det var så jag blev drabbad av Guds eld, av Guds ande. Så när jag skulle predika första predikan, det enda jag hade i mitt hjärta, det var ju predikningarna från Pensacola. Och det var eld, kan jag lova er. Så 1 timme, det bara försvann. Men det slutade med att Guds ande fick vidröra vid många, många människor i Sävsjö pingstförsamling. Och jag vill säga till alla er som undrar, vad är han för typ, den här Marcus Blom? Jag är en klassisk pingstpredikant. Jag har predikat pingstbudskapet i 22 år. Om du undrar, är han en pingstvän? Jag är en äkta pingstvän, det ska ni veta. Jag älskar den heliga ande. Men jag är inte så samfundsbunden och så här religiöst, vad heter det? Jag är inte så, det är inte så lätt att sätta etikett på mig, för jag är en blandras. Jag har varit i Dubai, Mellanöstern här nu. Vi har varit missionärer. Sen är vi evangelister. Och sen så undervisar Guds ord. Och vi tror på trosundervisningen. Halleluja för trosundervisningen. Sverige behöver trosundervisningen som livets ord kommer på 80- och 90-talet. Vi måste ta till oss allt det Herren ger. Amen. Sen är jag frälsningssoldat ute i fingerspetsarna. Amen. Utan frälsningssoldaternas glöd och nöd och nitälskan. Från William Booth, Daniel Wiklund och så har vi Roger Larsson. De här människorna har påverkat mitt liv. Amen. Sen är jag mycket afrikan och asiat. Det vet ju alla ni som känner mig. Jag har bott i England, bodde med afrikaner. Och jag var ju nu i Dubai. Då var vi hos nepaleser och pakistanier. Och vi har varit nu i 6 dagar och predikat för församlingar i Abu Dhabi och Dubai. Och det har varit sån väckelseande utgjuten i Dubai. Och jag känner elden här ikväll. Halleluja, det bara rycker i benen. Du vet att Jesus lever idag. Så människor har blivit frälsta i Dubai. Människor har fått omvända sig från sina synder i Dubai. Människor har blivit andedöpt och talat i tungor i Dubai. Halleluja. Vi har fått profetera över så många människor i Dubai. Amen. Så Guds ande verkar över hela vår jord. Spelar ingen roll vad djävulen sysslar med. Vi ska fokusera på vad Herren vill göra. Och kommer göra. Amen. Jag har sagt det innan, nu säger jag det igen. Gud vill att vi ska fokusera på det himmelska. Kalibrera oss troende på det Herren vill göra. Och det Herren vill göra, det vet alla profetiska människor om. Herren vill väckelse. Herren vill frälsning. Herren vill under och tecken. Herren vill befria. Herren vill upprätta sitt folk, sin församling. Herren vill utgjuta sin ande. Andens gåvor innan slutet kommer. Vill också slutföra missionsuppdraget. Och nu så ska ni veta att varje dag har jag kontakt med våra medarbetare i Asien. Och jag är redo att sticka till Pakistan imorgon. Till Indien imorgon. Till Bangladesh imorgon. För jag känner här inne, nu är det snart dags att skörda ett nytt skördekapitel i Asien. Vi har skördetröskorna redo nu. I 6-7 länder i Asien. Det står liksom på tomgång. Vi har vässat klingorna på skördetröskorna. Och jag bara vill att ni ska be för oss att det här, nu lägger sig lite hysterin kring corona, tack och lov. Och jag bara känner att nu ska vi tro Gud om en stor skördetid i Sverige. Så Gud vill signa er liv. Gud vill signa Vitala friförsamling. För det ska skördas både i Sverige men också till jordens yttersta gräns. För det är det jag upplever Herren vill nu. Han vill resa upp dig. Han vill mobilisera dig. Han vill förbereda oss för det kommande andeutgjutelseverket. Det kommande väckelseverket. Det kommande skördeverket. Amen. Det är det som ligger i görningen nu. Och nu vill Herren resa upp sitt folk. Han vill fylla sitt folk. Han vill smörja sitt folk. Han vill vässa klingan i ditt svärd. Ditt svärd ska vara ett vasst svärd i den här tiden vi lever. Amen. Vad är det Herre vill förkunna ikväll? Jag har redan börjat lite smått. Jag börjar liksom med uppvärmningen. Men vet ni vad som har skett? Det här jag ska predika ikväll. Hittar jag inte många budskap på YouTube eller kristna tv-kanaler. Så jag kan säga er att det är ingen kopia av någon kopia. Det här är färskt manna från himlen för den här tiden. Och jag vill att ni ska förbereda er på att Gud kommer både uppmuntra, utmana och profetiskt ge oss manna. Ge oss kött, andlig mat för det som komma skall. Och budskapet kommer jag kalla väldigt... väldigt profetiskt. Herren talar till mig i Dubai. Och Herren har talat till han och mig. Att vi ska börja skriva en ny bok tillsammans. Amen. Och då kommer jag presentera både ett och annat här ikväll. För boken han och jag kommer börja skriva på imorgon. Vi har redan skissat på boken. Det är på tilltal av Gud. Det är bön och fasta. Nyckeln till personlig och nationell väckelse. Det är vad vår bok kommer heta. Och den boken tror vi kommer spridas i tusentals av väckelsekristna i Sverige och Skandinavien. Och det kommer bli ett brinnande budskap om fasta och bön för den här tiden. Men kvällens budskap har jag inte döpt till bokens budskap. Utan kvällens budskap, är ni med mig? Fasta. Den bortglömda nyckeln till väckelse. Fasta. Den bortglömda nyckeln till väckelse. Och jag vill ta er med till bibelskolan i London. När jag var en ny predikant. Jag var en missionär som Gud höll på att resa upp och forma. Så har många av er hört hur det började för mig. Jag hade liksom inte pengar att kunna hyra vilken lägenhet som helst. Det är dyrt att bo i London. Så jag fick bo 5 veckor hos min ofrälste kompis jag kände från Sverige. Han gick där på engelska skola och han blev frälst senare. Men jag sov på 3 kuddar på hans golv i 5 veckor. Fick bo gratis där. Jag levde i tro. Gud lärde mig tronsvandring genom bibelskolan i London. Så fick jag mirakulöst ett jobb på en klädaffär. En kvinnoklädaffär. Det var nästan 100 sökande för att få den positionen. Och jag kommer dit, kan ingenting om kvinnokläder. Det var inte underkläder, det var liksom vanliga kläder för kvinnor. Men då får jag se hur Gud börjar öppna dörrar och det var genom fasta och bön allting föddes. Så jag fick gå före hela kön. Dagen efter intervjun fick jag börja arbeta. Och sen jobbade jag där och fick vittna om Jesus för så många människor i den här klädaffären. Parallellt med detta så öppnar Gud en dörr till en ny lägenhet, ett nytt boende. Då kommer en av mina bibelskoleelever, Erik, en ghaniansk evangelist och pastor. Som hade väckt upp 4 döda tillbaka till livet. Och du vet, när han kom till mig under ett bönemöte i bibelskolan. Det var som en V12 i andel. Han bad i tungor hela tiden. Och det var sånt tryck i anden. Så sa han till mig. God has spoken to me. Gud har talat till mig. God wants you to stay in my apartment. And I will teach you about fasting and prayer. Gud hade sagt till honom. Du ska bo med mig. Och jag ska lära dig att fasta och be. Och då sa jag, wow, det här är ett bönesvar. Men, säger han till mig, men du måste fasta en hel månad, första månaden. Fick äta 1 mål mat om dagen. Det är sant. Den månaden förvandlade hela mitt liv. Jag började få drömma, jag började få syner. Jag började uppleva andens gåvor som Guds ord undervisar oss om. Jag fick profetians gåva, jag fick tungotalet. Jag fick nya tungotal och jag började se nya saker i anden. Och när jag började predika så kände jag hur smörjelsen hade intensifierats. Och det var som att Gud formade mig på bibelskolan men också på kvällarna med afrikanerna. Så hade vi bönenätter där. Så den månaden i bön och fasta förvandlade hela mitt liv. Allt jag nu gör 22 år senare började i fasta och bön med afrikaner. Och nu när corona slog till. Nu berättar jag saker som inte många känner till. Men det här är inget hemligt. För det ska sprida sig som en löpeld över hela Sverige. Jag profeterar att fasta och bön ska bli vanligt på nytt i Sverige. När corona slog till och vi fick ställa in alla våra missionsresor började Gud tala till mig att samla män till fasta och bön. Jag började i liten skala. Vi har varit, jag behöver inte säga hur många vi har varit. Så slipper någon att hänga upp sig på det där med siffror och antal. Vi har varit ett underbart samling av män i olika sammankomster. Men Gud har förberett någonting och fött någonting nytt av fastan och bedjande män under hela coronapandemin. Och senaste bönesamlingen, senaste 2-3 bönesamlingarna som vi har haft för män i fasta och bön. Vi har fastat och bett i 8, 9, 10 timmar. Det har kommit män från halva Sverige som vill fasta och be för vårt land Sverige. Så har Gud gjort något helt underbart i våra bönemöten. Det har inte varit några programpunkter, inga predikanter som ska glänsa. Det har varit en öppen himmel, andens eld har fallit. Men Gud har fött någonting nytt. Som jag tror ska sprida sig. Och det är ett folk som vill resa upp fastan och bönen på nytt i vårt land. För den här nyckeln av fasta och bön är den nyckeln som kommer öppna väckelsevinden, väckelseströmmen i vårt land. Halleluja! Så i den här tiden av corona har Gud både fött ett nytt bön och faste initiativ för männen. Och nu kommer vi be oss både till Göteborg, vi kommer vara i Småland, vi kommer vara i Norrköping, vi kommer vara i Orsa Trunnagården, uppe i Umeå. Gud öppnar nya platser och jag upplever Gud har talat till oss att vi ska ha bön och fastedagar för män varje månad över hela Sverige. Och är du sugen att vara med så hör av dig till mig, skriv till mig. För Gud mobiliserar nu en armé av fastande, bedjande män. Det var som att det Gud lärde mig i England, nu är det tid för Sverige. Och jag känner hur det bara brinner i mitt hjärta. För elden Gud vill låta tända i Sverige kommer bara tändas där det finns en förkrosselse, där det finns en ödmjukhet och där män och kvinnor har lagt sina liv på altaret i fasta och bön. Så boken Hanna och jag kommer börja skriva är född i fasta och bön. Och det kommer bli en himmelsk injektion för Guds folk i Sverige att på nytt börja fasta och be. Och bön och fastedagarna som jag nu leder och även Hanna för kvinnor, det tror vi kommer sprida sig till många, många sammanhang. Och jag känner i mitt hjärta, väckelse kommer inte bara så där. Det är ett förarbete, det är ett grovarbete och det är precis vad fasta och bön är. Så nu mina vänner, det här kommer bli en undervisande predikan ikväll. Som kommer vara kanske viktigare än alla budskap jag har predikat här i Vetlanda Frihetsförsamling sista tiden. För många av oss vill ha väckelse. Många av oss vill ha andedopet. Vi vill se under och tecken. Vi vill se syskon bli frälsta. Barn bli frälsta. Grannar bli frälsta. Vi vill se våra städer bli frälsta. Vi vill se Sverige vända om till Gud, eller hur? Och jag känner profetiskt, den här nyckeln av fasta och bön är avgörande. Jag säger inte att det här är viktigare än allt annat. Men jag säger att den här nyckeln är bortglömd. Och den måste dammas av, plockas upp i Sverige. Annars kan vi glömma väckelse. Jag har varit med i väckelse i både Afrika och Asien och nu Dubai förra veckan. De lever i fasta och bön lika naturligt som du och jag andas och äter och dricker och sover. Det är självklarhet i väckelserörelser, i väckelseförsamlingar. Det är lika självklart som du och jag äter, sover och dricker. Fasta och bön är en del av det andliga DNA:et i väckelsekristnas naturliga liv. Och nu vill jag bara ge lite kort bakgrund här, så får ni bara följa med. Och jag ber er som tittar på TV, öppna ditt hjärta, skriv ner, anteckna, för ni kommer få så mycket uppenbarelse och mat ikväll. Så jag tror att det här budskapet behöver du se om 2-3 gånger, så det verkligen får växa här i din ande. Fasta är en nyckel till väckelse som Gud vill låta plockas upp en gång till i Sverige. Det omnämns om fasta mer än 70 gånger i Bibeln. Och fasta är kortfattat en andlig disciplin, en andlig livsstil där man avstår från mat under en dag eller som Bibeln lär ut upp till 40 dagar. Det manar Guds folk att leva i fasta. Gud manar sitt folk att leva i fasta genom hela skriften. På över 70 olika ställen kan vi läsa om fasta i Bibeln. I Gamla testamentet används fasta ofta som ett konkret sätt att ödmjuka sig, bekänna sina synder och omvända sig inför Gud. Så när du läser Gamla testamentet så ser du att fasta nästan alltid är förknippat med ödmjukhet, omvändelse och syndabekännelse. Och när Bibeln talar om att vi ödmjukade oss, vi böjde oss inför Gud. Läser du andra engelska översättningar eller hebreiskan så står det på flera ställen fasta inför Gud. Så ibland när svenska Bibeln säger ödmjukade sig eller böjde sig eller sökte Gud, så står det på hebreiska eller engelska biblar, inte alltid men ibland, att de fastar inför Gud. Så rent teologiskt, fasta inför Gud handlar inte om att du blåser upp dig själv och ska imponera på Gud eller någon annan syster eller broder. Det är tvärtom. Fasta handlar om ödmjuka sig. Du böjer dig. Du lägger dig på Guds altare och säger: Herre, jag förmår inte själv. Jag klarar inte själv. Nu ödmjukar jag mig inför dig. Herre, jag behöver dig. Jag vill söka dig. Jag omvänder mig, Herre. Och jag ber att du kommer mig nära, Herre. Så jag får höra din röst på nytt. Så jag får känna din närvaro på nytt. Det är vad fasta är. Du spräcker din egna bubbla, ditt ego, ditt jag, ditt kött. Du bara lägger dig själv som David gjorde, flat, rakgång inför Herren och ropade. Han grät inför Gud. Och jag tror att Gud vill på nytt drabba kristenheten i Sverige med nära förkrosselsen, ödmjukheten. Vi kan inte slå oss på bröstet. Vi har tappat elden i vårt land. Vi har tappat glöden. Vi har tappat Guds närvaron. Och nu tror jag Gud vill på nytt tala med dig och mig. Den vägen Herren vill vi ska gå är bedjande vägen. Det är fastande vägen. Det är ödmjukhetens väg. Och i Nya testamentet så ser vi ofta hur fastan är en förlösande faktor när det gäller andens kraft, befrielse från onda andar eller avskiljning av tjänstegåvor i Guds rike. Bön och fasta sammanfattningsvis som en grund, det är en nyckel till både personlig och nationell väckelse. Det är både till personlig väckelse och nationell väckelse. På vår bibelskola som vi håller så undervisar jag bön och fasta varje år. Och nu 26 augusti har vi en ny bibelskolestart där jag kommer undervisa om nya lärdomar om bön och fasta och väckelsehistoria. Så den här predikan ikväll berör lite på ytan. Men vill ni få mer undervisning så kommer jag personligen undervisa på Champion Kvällsbibelskola här i Vetlanda Friförsamling om bön och fasta, men även om väckelse. För den här med bön och fasta, det är liksom som en ingång till att få uppleva väckelse personligen, men också nationellt. Och jag upplever rent andligt och profetiskt i den tid vi nu lever, när avfallet har bara eskalerat i hela världen. Avfallet har gått så långt i Sverige att jag personligen tror och undrar, när kommer domen över Sverige? Jag har hört flera profeter tala om dom över Sverige, hur Sverige är i vågskålen. Och ni som har varit med i Guds rike länge, ni har själva hört Gud tala om domen som Herren håller tillbaka. Men jag undrar, hur länge kommer Herren hålla tillbaka domen? För synden ökar, avfallet ökar, ondskan ökar. Och jag tror att Sveriges kristna har sovit för länge. Jag har hört Holger Nilssons predikningar och jag älskar att höra Holger säga om och om igen. Vi måste vakna. Vi behöver ett uppvaknande. Gud välsigna dig, Holger. Och vi behöver stå tillsammans med de rösterna i Sverige som talar ifrån Gud. Vi behöver både väckas och tändas. Och jag har ett budskap ikväll. Vi behöver gå ödmjukhetens väg i Sverige. Att ta upp fastan och bönen. Amen. För det här är nyckeln till personlig väckelse. När jag själv känner mig lite torr. Kan du känna dig torr, Marcus? Det har hänt någon gång. Du, det här med väckelse och eld. Det är en färskvara. Men vet du vad Gud har visat mig så tydligt? Den helige andes eld attraheras av syret från Guds ande. Och det kommer när vi fastar och ber. När jag fastar och ber så brukar det gå 7-8 timmar. När kvällen börjar, 5-6 på kvällen, då brukar jag vara som ett lejon i anden. Vi hade en längre fasta nu i vår, jag och Hanna. Vissa undrar, varför är du så smal, Marcus? Jo, men det är för att jag fastar mer än jag har gjort någonsin i mitt liv. Och jag springer lite längre än jag brukar springa. Och då blir det som det blir. Men jag kan säga att jag har blivit så passionerad för fasta och bön på nytt. Och den här predikan kommer smitta av sig, om du vill eller inte. Jag kommer avväpna alla liksom jobbiga tankar om fasta och bön. Det är något underbart att fasta och be. Jag ska ge dig ett tips också så du behöver inte känna vad jobbigt det här ska bli. Det här är bara ljuvligt och underbart. Och det finns inga ursäkter. Du kan fasta och be med vilka förutsättningar du än har. Så du kommer inte undan här ikväll. Bön och fasta är någonting Gud vill mana Sveriges kristna att plocka upp. Vet ni att hinduerna fastar mer än de kristna? Vet ni att muslimerna i Ramadan fastar en hel månad? Vet ni att satanister fastar mer än kristna gör generellt? Buddhisterna fastar och späker sig mer än kristna gör generellt. I New Age fastar man och ber mer än kristna gör generellt. Undersök själv hur mycket fastar hinduerna, hur mycket fastar muslimerna, hur mycket fastar New Age-are, hur mycket fastar buddhisterna. Du kommer se själv, de lever i fasta, överlåtet, utan den heliga ande. Utan Jesus Kristus. Men nu vill jag uppmuntra dig. Tänk när Guds folk reser på sig i Sverige och fastar och ber tillsammans med den levande Gudens ande. Med Guds ord. I Jesu namn. Då kan vi skaka det här landet. Vi kan skaka om hela Sverige. Amen. Det må vara skakigt i Sverige och det må vara mycket som sker av våld, av olika saker i Sverige. Här är lösningen, hör mig nu Sverige. Bön och fasta skakar tillbaka med Guds ande. Guds ande kan bara verka i proportion till Guds folks böner och Guds folks liv i fasta och bön. Halleluja! Vi kan inte slåss på världens sätt. Vi kan inte slåss på djävulens vis. Och vi ska inte göra det. Vi ska plocka upp våra vapen. Nu får jag tanke här. Gå tillbaka på YouTube och se på 17 andliga vapen Herren gav mig att predika för ett år sedan. 17 vapen som vi ska ta upp. Fasta och bön är ett vapen. Men det är inte bara ett vapen. Det är en nyckel som öppnar dörren för Herrens härlighet. Herrens smörjelse. Och jag bara vill nämna 5 saker som jag upplever varje gång jag fastar och ber. Fasta och bön, det är det bibliska sättet att ödmjuka sig på inför Gud. När jag fastar och ber, då är det som att all stolthet, allt ego bara får fara ut. Markus Blom blir liten och det är något underbart. Du och jag ska vara korsfästa. Vi ska inte synas, höras. Det ska vara Jesus i och genom oss. När jag fastar och ber och du fastar och ber, då är det som att allt ego, jaget, jag och mig och mitt, det bara läggs åt sidan. Och sen är det som att när vi fastar och ber så kommer Jesus upp här. Guds tankar, Guds vilja, Guds hjärta, Guds kärlek. Amen. Det andra som sker när vi fastar och ber, och det här är personliga vittnesbörd du får här kombinerat. Det är som att himlens fönster står vidare än någonsin tidigare. När vi fastar och ber, då är det som att himlens fönster står vidöppet. Guds närvaro blir så stark. Guds röst blir klar. Andens smörjelse och andens eld upplevs ännu starkare. Halleluja! När Hanna och jag fastar, det är så roligt, för då kan vi predika 4-5 budskap till varandra. Och nu får jag ett nytt budskap, så får jag predika 10 minuter. Och sen så nu har jag fått ett budskap, så kommer Hanna och predika för mig. Det är så vi lever, jag och Hanna där hemma. Vi fastar och ber ganska ofta. Och då blir det mycket små predikningar. Och när folk kommer på besök, då får de känna av att här inne, här beds det. Här lever man i fasta och bön. Halleluja! Amen. Det är tredje som sker när man fastar och ber. Och det här kan jag säga av personliga erfarenheter. Ni som brottas med snusk och synd och orenhet. Ni som brottas med världen. Olika synder, bojor, beroenden. Nu har jag ett vittnesbörd. När ni fastar och ber, då blir ni inte bara förlåtna av Jesu blod. För det kan ni bli bara att tacka Jesus och tro på Jesus. Men det finns bojor, demoniska bojor, fästen. Som inte bryts, som inte släpper utan genom fasta och bön. Och jag har blivit så löst från orenhet, från all sexuell orenhet genom fasta och bön. Och jag vill bara uppmuntra alla ni som är fast i pornografi, i orenhet, i snusk, i onani, skilsmässetankar, olika sexuella orenheter. Jesus vill befria dig, och bön och fasta är ett vapen, en nyckel som bryter. Alla de här bojorna som bryter fiendens grepp över våra liv. Det måste inte vara sexuella snusksynder. Det kanske är alkohol. Kanske är du är beroende av tv. Du är beroende av nyhetssändningar 5 gånger om dagen. Du kanske behöver bli löst från ditt beroende att fylla det med världen. För det är inte det Herren vill du ska fylla det med. Det finns olika beroenden, olika bojor, olika fällor. Och då har jag ett vittnesbörd. Fasta och bön kan bryta varje boja så du blir fri i Jesu namn. Drogmissbruk, alkohol, alla de här sakerna. Det kanske är olika tankebyggnader som inte blir lösta utan genom fasta och bön. Tankebyggnader, här är inte en synd. Det är som en fästning, en borg som har blivit byggd i ditt sinne av olika händelser under lång, lång tid. Du behöver ta Guds ordet och fastan och bönen, och så bryts det här ner efter en tid. Men du måste vilja bli fri. Du måste vilja bli löst. Vill du bli fri och löst från alla synder, alla demoner, alla fästen, då har jag goda nyheter. Jesus vill sätta dig fri, men jag vill uppmuntra dig. Fasta och be 3 dagar, då ska du få uppleva frihet. Jag lever med nära bilden. Jesus dog första dagen. Sen gick andra dagen. Och sen 3:e dagen, då uppstod Jesus från de döda. Och han vann seger över Satan, över synden. Och så upplevde jag 3 dagars fastor. Det är som en befrielsefasta. Och jag vill uppmuntra alla ni som är fast i olika synder, eller bojor, eller fällor, eller beroenden, eller vanor som du vet inte är behagligt inför Gud. Jesus dömer dig inte, men du ska omvända dig. Du ska bekänna din synd. Då renar och förlåter Jesus dig här och nu. Men vill du bli löst, befriad, så räcker det inte med att tro på Jesus. Du behöver fasta och be och låta Guds ande bryta sönder. Gå på djupet och rycka ut roten från dina synder. Det är precis det som många kristna inte gör. För man fastar och ber inte. Så jag vill uppmuntra alla ni som brottas med synd, bojor, vanor, olika beroenden, dåliga vanor. Ni vet, ni har kämpat i flera år. Du har fått förbön. Du kanske till och med har fått profetiska hälsningar. Men du är fast. Det är som att du sitter fast i en gyttja. Vissa säger till mig och Hanna, det är som att fienden bundit mig eller håller mig fast i sina klor. Exakt det jag talar om ikväll. Du behöver gå in i fasta och bön. Där kan du uppleva frihet som aldrig förr. Amen. Det fjärde som sker när vi fastar och ber. Vi får uppleva personlig väckelse. Amen. Har ni hört den här bilden om väckelse? Att det börjar med att du ritar en ring på marken. Och så kliver du in i ringen. Och där i ringen börjar väckelse. Med dig och mig. Och jag upplever personlig väckelse varje gång jag fastar och ber. Det kan du också göra. Och så sprider du väckelseelden till andra människor. Det femte som sker när vi fastar och ber. Det är att vi tar emot den heliga andes eld. Och behåller elden brinnande. När vi fastar och ber, då är det som att andens syre blåser på oss. Och på elden. Och så flammar elden upp på nytt. Det sker nästan varje gång jag fastar. Det är som att jag kan känna andligt hur elden sprakar inom mig. Och när jag har fastat och bett och predikar. Då känner människorna. Och nu sprakar det extra i Markus. Det är fastan och bönen. Går vi till andra krönikeboken 7. 3-16. Så har vi det klassiska väckelsebibelordet som här handlar om fasta och bön. Men många har missat det för man har inte gått in på den hebreiska betydelsen och vad grundtexten säger i kontexten. Så här får ni en liten aptitretare på vår bibelskola. Vi talar alltid om vad grundtexten säger och vad kontexten säger. Det är så du måste läsa din bibel om du vill ha hela sanningen. Du får aldrig läsa ett bibelord ur sammanhanget och bara läsa folkbibeln eller levande bibeln. Då får du fel förståelse. Du vill ha olika bibelöversättningar och gärna den grekiska, hebreiska grundtexten. Då kan du få den sanna bilden. Sen läser du bibeltexten i hela sammanhanget så du inte rycker bibelorden ur sammanhanget. Jag fick du 1 minuts bibelundervisning. Amen. Då läser vi andra krönikboken 7, 13-16. Och Gud säger, om jag tillsluter himlen så regn inte faller. Om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet. Eller om jag sänder pest bland mitt folk. Andligt sett är det här en bild av Sverige. Det är precis vad som har skett. Jag har varit predikant i 22 år. Och det är som att jag har sett hur pesten, avfallet, har bara ökat i vårt land. Andens regn har slutat att falla i Sverige. När jag var ny som predikant och han och jag var nygifta, det var ofta vi hörde profetier. Det var ofta vi hörde tungotal med uttydning i gudstjänsterna. Det var ofta människor föll av Guds kraft. Det var ofta vi såg helande under. Idag har det blivit mer och mer sällsynt i Sverige. Det sker, tack och lov, men det är mer och mer sällsynt. Då säger Gud: om mitt folk som har uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra från himlen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats. Lyssna nu vers 16. Jag har nu utvalt och helgat detta hus. Lägg märke till ordet helgat. Det är Guds vilja med Guds församling. För att mitt namn ska vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska vara där för alltid. Men nu vill jag säga en sak som ni själva kan bekräfta och själva undersöka. När Bibeln talar om att ödmjuka sig och be, så är den teologiska, korrekta bibeltexten följande: när mitt folk fastar och ber. Det som Bibeln talar om här, det är inte bara att du ödmjukar dig lite grann i dina tankar eller böjer knä, utan det Bibeln talar om i kontexten och i grundtexten, det är att när Guds folk ödmjukar sig genom att fasta och be, och ödmjukar sig och fastar och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra från himlen och förlåta deras synd. Så mina vänner, grunden för väckelse, det är inte bara bön eller syndabekännelse. Nej, fasta är en nyckel vi måste plocka upp i Sverige. Och jag vill uppmuntra alla ni tusentals som ser och hör det här budskapet. Börja fasta redan denna kommande vecka. Börja fasta. Ta en halv dag. Ta en hel dag. Amen. Hoppa över ett mål mat. Det kan alla göra. Drick lite juice, lite teer. Ta lite grönsaksbuljong. Och så skippar du maten och så ber du. Läser din bibel. Och vet ni vad som sker när du gjort en halv dag? Då tänker du, ja men nu jag fortsätter till kvällen. För det här var ju så underbart. Så fastar du kanske 24 timmar. Och sen när du är färdig med första dagen, så gör du som Hanna och jag. Då bokar du in nästa fasta i din kalender. Halleluja. Amen. Nu ska jag säga någonting som vi måste inse. Alla i Sveriges kristna, innest inne, vill ha väckelse. Vissa är inte villiga att betala priset, men jag tror alla innest inne vill ha väckelse. Alla kristna vill se Sverige frälst. Alla kristna vill se under och tecken och andens verk i Sverige. Vi vill se andens regn falla över Sverige. Vi vill se hur syndanöd kommer in i Guds församling på nytt. Att helgelse kommer på verkligt sätt. Där människor vill omvända sig och få syndanöd. Amen. Jag tror alla kristna vill se Guds härlighet, vill se Guds närvaro, uppleva Guds närvaro, höra Guds röst, uppleva andens gåvor på nytt. Men då måste vi förstå vad Bibeln talar om när det gäller att kliva in i väckelseskeende, när det gäller att öppna dörren för väckelsevågen, väckelsevinden. Vissa har en fel undervisning som tror att väckelse kommer bara Gud knäpper på fingrarna. Jag har studerat väckelse i 22 år. Väckelse kommer aldrig utan vidare. Det är alltid ett samarbete med Kristi kropp, med Guds församling och våran levande Gud. Varje väckelse har alltid varit ett samarbete, ett teamwork. Och en bok som talar om det här är Joel, profeten Joel. innan andutgjutelse, innan väckelse, innan Guds eld faller och helande kommer till ett land, så visar profetboken Joel att det är en process av omvändelse bland Guds folk. Helgelse bland Guds folk. Där smutsen, orenheten, avgudarna rensas bort från Guds församling. Det är för mycket avgudar och avfall bland Guds folk i Sverige. Och vi behöver inte namnge dessa avgudar, för det kan Guds ande tala med dig där du sitter eller hör just nu. Men vi måste helga oss och rena och rensa ut smutsen i Kristi kropp och Guds församling. Det är vidare en process av överlåtelse och bön och fasta. Gå till Joel 1:14. Då har Joel fått se ödelandet. Han har fått se hur Gud hade målat upp ett förtorkat land. Och andligt sett är Sverige förtorkat. Och vi ska inte fokusera på corona eller något annat. Eller krig eller terror. Eller vad det än må vara du tänker på. Eller vad media vill att du ska tänka på. Du och jag ska fokusera på andutgjutelsen, väckelsen, skörden. Amen. Vi ska se att Jesus vill göra något nytt. Och då behöver vi receptet. Och receptet är i Joels bok, vers 1:14. Då säger Gud till Joel, pålys en helig fasta. Utropa en högtidsförsamling. Samla de äldste. Samla alla som bor i landet till Herren i Guds hus. Och ropa till Herren. Alla pastorer, alla ledare för Guds församling i Sverige. Jag tror Gud vill att du ska samla din församling. Samla de äldste. Samla alla som du har som dina får till Guds hus. Och ropa till Herren i fasta och bön. Tänk om det skulle ske i varje landskap i Sverige. I varje stad i Sverige. Jag vet inte hur många städer vi har i Sverige. Det måste ju vara flera hundratals städer i Sverige. Men tänk er, vi bara leker med tanken att det är 300 städer i Sverige. Tänk 300 faste platser, faste och rop som går upp till Gud. Tänk om vi samlas i Folkets hus, i sporthallar. För kyrkan är för små för att rymma allt folk som Gud vill samla till fasta och bön. Och så har vi fasta och bön över hela Sverige. 300 platser som ropar till Gud. Jag tror att det skulle röra vid Guds hjärta. Jag tror det skulle röra vid Guds hjärta. Och så går vi till kapitel 2, vers 12. Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta gråt och klagan. Vi behöver vända om i Sverige, vänner. En vis man sa följande, vill du se något du inte har sett förut, då måste du göra något du aldrig har gjort förut. Det var väldigt logiskt. Och jag tror att Gud säger, ni har prövat så många metoder. Ni har prövat moderna stilar. Ni har prövat världens tänkande när det gäller att bygga och driva församlingen. Men nu vill Gud på nytt ta oss tillbaka till apostlagärningarna, till Jesus, till Bibelns mall. Och det börjar med att ödmjuka sig i fasta och bön. Amen. När vi fastar och bön, när vi fastar och ber, då river vi sönder våra hjärtan. Då förkrossas vi, då ödmjukas vi och då attraheras Guds ande. Amen. Vi går till kapitel 2, vers 15. Så läser vi till vers 19. Blås i basun på Sion, pålys en helig fasta, utropa en helig sammankomst. Lägg märke till, det här är inte en enskild fasta Gud kallar. Jag tror Gud vill samla sitt folk i Sverige, kvinnor och män, oavsett kyrktillhörighet. Jag tror vi måste lyfta blicken i Sverige, inte tänka på din lokala förenings- och lokala församlingstillhörighet. Jag tror Gud att vi ska lyfta blicken och se Guds rike, Guds församling, Kristi kropp över alla mänskliga barriärer och samfundsbildande. Gud säger samla folket. Pålys en helig sammankomst. Helga församlingen. Kalla samman de äldste. Samla de små barnen. Också dem som diar vid bröstet. Det är ni. Det är liksom små barn på riktigt. Låt brudgummen komma ur sitt rum och bruden ur sin kammare. Låt prästerna, Herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga, Herre, skona ditt folk. Låt inte din arvedel hånas och bli en nidvisa bland hedna folken. Varför ska det få sägas bland folken? Var är deras Gud? Herren svar. Herren svarar. Då fylldes Herren av lidelse för sitt land. Han medömkades, han fick medlidande. Och sade, se, jag skall sända er säd och vin och olja så ni blir mätta. Och jag ska inte låta hedna folken håna er längre. Amen! Kan du säga amen? Gud vill sända det himmelska sädet, det himmelska vinet, det himmelska oljan till Sverige en gång till. Ett väckelsevin. På pingstdagen så trodde man att de var berusade med vin. Men det var inte vin från en flaska. Det var andens vin. Det var väckelsevinet från himmelen. Halleluja! Du behöver bli drabbad med lite himmelskt vin, min syster och broder. Lite glädje, lite frihet, lite jubel, lite andens kraft. Amen! Halleluja! Vi behöver bli frigjorda i Sverige, andefyllda i Sverige och lite gladare i Sverige. Vet du vad som sker när du blir full av den helige ande? Du blir glad och du blir fri. Amen! Kan jag få se lite leenden, även ni där hemma. Låt oss ta emot lite glädje. Den helige ande vid dig glädje. Guds rike består inte mat och dryck. Jag tror Paulus tänkte på fastan. Det är bara min uttydning. Det är rättfärdighet. Och det är frid och glädje den helige ande. Jag tolkar det så här. När vi avskiljer oss till fasta och bön. Då får vi uppleva den heligandes verk på ett djupare plan. Och friden och glädjen får upplevas på djupare sätt. Och så går vi till det klassiska bibelstället, Joel 2:28. Alla pingstvänner över hela Skandinavien, hör nu vad Guds ord säger. Det här vill Gud göra en gång till, en gång till, en gång till. Kan du säga, Herre, gör det en gång till. Ske dig som du tror, hade Jesus sagt på Bibelns tid. Nu säger jag det. Ske oss som vi tror. Amen. Joel 2:28 och 29. Och det ska ske därefter. Efter fastan, efter bönen, efter omvändelsen, efter helgelsen, efter att de hade rensat ut smutsen, de hade gjort av med sina avgudar, de hade rivit sönder sina hjärtan. Då säger Herren, jag ska utgjuta min ande över allt kött. Amen. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar och era unga se syner. Ja, över era tjänare och tjänarinnor skall jag i dagarna utgjuta av min ande. Nu får du tacka Herren i 10 sekunder så dricka lite vatten. När jag läser min bibel så visar Gud mig någonting som inte jag har sett. Det här var nog förra året jag såg det här. Jag vill läsa Apostlagärningarna 1:12-14. Nu har Jesus lämnat lärjungarna, lämnat församlingens, lämnat liksom första lärjungaskaran och sagt, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Men det var det som att Gud visade mig för något år sedan. vad som skedde bland de här troende. Och där får ni undersöka och pröva själva. Men det här är vad jag upplever Herren vill visa och tala. Jag läser första apostelgärningarna 12-14. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget. Alltså där Jesus hade stigit upp till skyarna. Änglarna hade hämtat Jesus. På samma sätt ska Jesus en dag komma tillbaka. Kan du säga amen på det? Hur ska Jesus komma tillbaka? Läs kapitel 1 i Apostlagärningarna. Läs vers 9, 10 och 11. På samma sätt ska Jesus komma tillbaka. Många som blivit så snurriga, hur kommer Jesus tillbaka? De säger ju hur han kommer tillbaka. På samma sätt. Fast baklänges. Det är jätteenkelt om man läser Bibeln. Då står det i vers 12-14. Då vänder de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övre våningen där de brukade vara. Är ni med mig? De går direkt från platsen när Jesus hade lämnat dem. De sprang. Jag tror det var i fall. De var heta. De var hungriga. Vi måste upp på övre salen. Petrus sprang före. Vi måste upp på övre salen. Det är där det kommer ske. Det är där anden kommer falla. Jag tror de visste det. De hade det på känn. Då står det Petrus. Ni hör vad jag sa. Petrus gick före. Han var den första som nämndes. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus, son, Simon, Zeloten och Judas, Jakobs son. Vers 14. Alla dessa höll enigt eller endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. Vad står det? Jo, de gick till övre salen. Och de höll alla ut i enig bön. Och ni som inte vet hur många dagar det gick till anden föll från den här dagen. Så låt mig berätta för er. Det gick 10 dagar. I 10 dagar så var man till och från i övre salen. De kanske sov där. Eller så gick de hem och så kom de tillbaka. För jag har en barnslig tro, mina vänner. Att de höll ut i endräktig bön. Tills pingstdagen kom. Tills anden föll. Och vad var det Herren hade visat mig. Som jag inte hade sett tidigare. Det är vad Matteus 9, 14 och 15 säger. Jesus talar nu om fasta och bön. Matteus 9, 14-15. Då säger Jesus, Johannes lärjungar kom till honom och frågade, varför fastar inte dina lärjungar? De var ju upprörda. Vad är ni för avfällingar? Varför fastar inte dina lärjungar, Jesus? Det var religiöst avund, eller vad kallar man det? Det var religiöst, nästan lite... Ni är inte riktigt överlåtna, ni fastar inte. Och lyssna nu vad Jesus säger. Jesus svarade, bröllopsgästerna kan väl inte sörja medan brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem. Vad hände? Jesus hade tagits ifrån dem. Änglarna hade lyft Jesus upp till skyn. Jesus hade tagit sig från dem. Och då kommer det att fasta. Om man lägger ihop Matteus 9 och 15. Med apostelgärningarna 1 och 14. Vad får du då? En underbar ekvation. Eller pussel. De väntade nu på anden skulle falla. Amen. De väntade nu endräktigt. De bad endräktigt. Och Jesus hade sagt, när jag tar sig från lärjungarna. Vilket skedde i vers 9, 10 och 11. Och nu i vers 14 står det att de bad ut endräktigt, uthålligt. Jag är övertygad om att de fastade och bad. För Jesus hade sagt, när jag tas ifrån dem, då ska de fasta. Halleluja! Om de fastade en dag, 3 dagar eller 10 dagar, det har inte jag klarhet över. Men jag ska säga er vänner, jag är helt övertygad om att lärjungarna, de fastade och bad tills pingstdagen kom. Och när anden föll på pingstdagen, då var det inga övergödda, religiösa, kötsliga kristna som låg där och liksom fördrev tiden med världsliga saker. De hade sökt Gud i 10 dagar. De hade ropat till Gud i 10 dagar. De hade säkert fastat i flera dagar och bett och ropat och sökt Herren. Och vad sa Joel? Jo, när vi hade rivit våra hjärtan, när vi hade ropat till Gud, när vi hade pålyst en helig fasta, vad skedde då på Joels tid? Jo, då greps Guds hjärta av barmhärtighet, medlidande, och då sa Gud, jag ska utgjuta av min ande. Och här på pingstdagen sker exakt det här, mina vänner. Amen. Anden föll, helig ande utgjuts på pingstdagen, tungor av eld satte sig på var och en av dem, och de talade med nya tungor, nya språk, och det sägs om dem att de blev berusade av andens vin. Och Petrus ställer sig upp och predikar som ett rytande lejon, och 3000 blir frälsta. Hör mina vänner, vill vi se något liknande i Sverige, då måste vi plocka upp nyckeln, den bortglömda nyckeln, fasta och bön. Fasta och bön. Amen. Amen. Vi kan inte se väckelse i Sverige om vi inte går tillbaka till de urgamla bibliska principerna. Tro inte att det kommer väckelse till Sverige bara för Guds nåd räcker. Hör mig nu, Guds nåd, det är inte det som gör att väckelse kommer. Det finns ett samarbete, och när vi ödmjukar oss, river våra hjärtan, då kommer Guds nåd att börja verka. Bön och fasta är en självklarhet för alla sanna Jesuslärjungar. Det är en självklarhet. Och om inte du fastar i en dag, du kan fasta ett mål mat. Säg inte till Gud när du kommer till Jesus den dagen du kommer till himlen, jag kunde inte fasta ens ett mål mat. Det finns inga ursäkter. Köp hem lite god juice. Börja på det viset. Drick lite goda teer. Det finns alltid en väg att börja fasta. Jag längtar till vi ska fasta både 3 och 7 dagar. Det är liksom de här långa fastorna som man känner, wow, nu går man djupt. Amen. Vi hade en längre fastetid förra månaden. Jag tror Gud visade oss 7 nya saker. Talade om 7 nya saker. Nya dörrar har öppnats. Nya vägar har öppnats. Hela Dubai-resan blev född i fasta och bön. På en dag var resan bokad. Det här coronatestet blev klart på en gång. Och dörrarna till både Abu Dhabi och Dubai klart, planerat, bokat på en dag i en lång fasteperiod. Gud verkade bakom ridån. Det var som att himlens fönster öppnades över han och mig på ett nytt sätt i fastan och bönen. Bön och fastedagarna jag leder nu för männen över olika delar i Sverige föddes i fasta och bön. Allting som vi gör är fött i fasta och bön. Boken vi kommer börja skriva föddes i fasta och bön. Det är så han när jag bygger våra liv. Vissa frågar han om mig, hur gör ni? Vi fastar och ber, söker Gud, och Herren talar, Herren visar, och sen lyder vi. Amen. Och så ser vi Guds under, tecken och mirakler och favör. Jag tror Gud vill resa upp ett folk i Sverige som gör som Matteus 6 och 16 säger. Bergspredikaren, när Jesus säger följande. Bergspredikaren 6, Matteus 6, 16. När ni fastar. Hur många är duktiga på svenska? Det är ju alla av oss, eller hur? Vi är ju svenska, ni kan ju svenska. När ni fastar, vad betyder det på ren svenska? Att Jesus tar för givet att du fastar. Är jag rätt? eller är helt ute och cyklar. Jag tror att Jesus talar till oss ikväll. När ni fastar, mina barn, i Sverige 2021, se inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger i sanningen, det har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte. Jag som har lite tunnare hår, jag vaxar mitt hår. Spraya lite parfym, ta lite deodorant, ta en extra dusch, ta lite flårskölj eller något annat så du luktar gott och ser lite trevlig ut och luktar lite gott. Du ska inte behöva skylta med att nu fastar jag. För när du fastar så luktar du lite illa. Efter 2-3 dagar så börjar det komma lite konstiga dofter från magen. Men inget att vara rädd för. Ta lite munskölj, flårskölj, borsta tänderna lite extra. Fråga din fru, Hur luktar jag nu? Och om hon inte känner, gå till nästa. Ta lite extra parfym. Hör mig nu, vänner. Det finns alltid en väg att fasta så inte du behöver skylta med det. Smörj huvudet, tvätta ansiktet. Så att inte människorna ser att du fastar, utan din far som är det fördolda. För då ska din far som ser det fördolda belöna dig öppet. Amen. Och lyssna, mina vänner. Om ni vill ha tips om bön och fasta, kan ni engelska, så kan jag ge er 4 tips här och nu. Ni kan gå in på YouTube och söka på Derek Prince, Jentesin Franklin eller Miles Monroe, Myles Monroe. Eller en kristen läkare, Dr. Berge. Det är Berg, en kristen läkare. Fantastisk undervisning om fasta på engelska. Det är helt otroligt bra undervisning. Men behöver ni svenska så tycker jag ni ska lyssna på den här predikan en gång till. För det här är svenska och småländska. Men vi behöver höra budskap om fasta och bön på nytt. Amen! Bön och fasta ger oss också andlig auktoritet och kraft över onda andar och en smörjelse att befria de fångna. Jag har hört afrikaner säga som har fastat och bett i 40 dagar. Det finns så mycket demoner i Sverige, men de gömmer sig bland de kristna. De gömmer sig bland de kristna, för det finns ingen kraft i Guds församling i Sverige som avslöjar och utmanar dem. Det är vad jag har hört från flera Guds tjänare från Afrika som har varit i Sverige. Och jag tror Gud reser upp ett fastande Guds folk som tar emot lite andlig auktoritet, andlig urskiljning, andlig smörjelse. Så när demoner syns så kan vi utmana demonerna, så kan vi befalla demonerna och näpsa demonerna så människor blir fria och befriade i Sverige. Det finns väldigt mycket demoner från hinduismen, New Age, i Kristi kropp. Orena demoner som förmedlar homosexuella tankar, som förmedlar skilsmässa, samboskap. Tro inte att det handlar om modern kristendom. Allt med homosexualitet, allt med New Age, allt med det här skilsmässa och sambotänket. Det är demoner som verkar bakom ridån. Hör mig nu, vänner. Ska vi se en befrielse från homosexualiteten bland Guds folk, behöver vi börja fasta och be. Det befriar de fångna. Men utan fasta bön kan det inte bli befrielse. Hur kan du säga så, Markus? Jo, för anden, Guds ande, vill sätta alla fria. Men det går inte utan fasta bön. Då blir det en mänsklig diskussion för och emot. Och så ser man inte vad Guds ord säger, fast det är klart och det är tydligt. Matteus 17. 18-21. Och nu går jag till reformationsbibeln. När jag gick bibelskola i England, då var det King James eller New King James som gällde. Och internationellt sett, pingstkarismatiskt, så är det King James, New King James som är den gångbara bibelöversättningen som bygger på textus receptus, alltså den klassiska tros- och pingstkarismatiska bibelgrundtexten som de flesta använt i alla väckelser genom historien. King James kom på 1500-talet. Men Svenska folkbibeln år 1917-1981 använde en annan grundtext. Därför har bön och fasta försvunnit på flera ställen. Andens verk, treenigheten, tagits bort på flera ställen. Och jag är inte för och mot bibelöversättningar, men jag är för sanningen och jag vill ha helheten. Och jag uppmuntrar dig, läs flera översättningar parallellt. Amen. Svenska kärnbibeln är jättebra. Reformationsbibeln är jättebra. Folkbibeln har bra svenska, men jag älskar reformationsbibeln. Hör nu, Matteus 17:18-21. Jesus befallde strängt den onda anden och han for ut ur honom och pojken var botad från den stunden. Då kom lärjungarna till Jesus när de var ensamma och sa, varför kunde inte vi driva ut honom? Då svarade Jesus dem, på grund av er otro, för sannerligen säger jag er, om ni har tro som ett senapskorn kan ni säga till detta berg, flytta dig härifrån dit bort och det ska flytta sig. Inget ska vara omöjligt för er, men detta slag går inte ut annat än genom bön och fasta. Detta slag av demoner går inte ut annat än genom bön och fasta. Det finns olika hierarkiska krafter av demonvärlden. Den demoniska andevärlden, det är som en pyramid. Lucifer, han är här. Och över alla demoner så har vi Jesus Kristus som är namnet över alla andra namn. Är ni med mig? Ibland tror vi att Lucifer är störst och fulast och farligast. Han är lite en fluga som Jesus redan har krossat på korset. Han är redan krossad. Men här är dilemmat, eller här är paradoxen. Djävulen är fortfarande levande och verksam här på jorden. Och han är jordens härskare fram till dagen han blir bunden och kastad i eldsjön. Innan Jesus kommer tillbaka och tar över jorden. Innan han kommer tillbaka Jesus så har djävulen rätt att råda och regera här på jorden med sina fallna änglar. Men på bibelskolan förra gången så vill jag bara uppmuntra eleverna. Hör mig nu, hur många änglar föll från himlen när Lucifer blev kastad ut från himlen? En tredjedel. Hur många tredjedelar har Gud och Guds folk till sitt förfogande av sanna änglar? Två tredjedelar. Amen. Så vi får inte vara rädda för demoner eller onda andemakter. Men vi måste förstå, det finns en skara av demoner, fallna änglar över hela vår jord. Och de är som råttor. Demoner är som råttor. De kan komma in överallt där det finns sopor och smuts. Du kan vara kristen och ha demoner i ditt liv om du har sopor, smuts i ditt liv. Du behöver omvända dig omedelbart, bekänna dina synder och stänga dörren genom Jesu blod till varje synd i ditt liv. Då har Satan ingen rätt att komma in i ditt liv. Men om du har ouppklarade synder, ouppklarade smutsiga synder i ditt liv som du inte har bekänt och omvänt dig ifrån, då har Satan rättigheter. Han har rätt att komma till smutsen. Det är så det fungerar i den andliga världen. Demoner kan bara komma in där det finns sopor och smuts. Därför behöver du som kristen leva i omvändelse och syndabekännelse så att inte Satan har rätt att komma in i ditt liv. Amen. Men det här slaget kan inte kastas ut annat än genom bön och fasta. Och nu vill jag bara öppna dina ögon som ser på det här budskapet. Det finns väldigt många demoner i Sverige som trivs i Guds församling. Trivs bland kristna. Trivs i Guds hus. För vi har inte utmanat den synden som de ännu kan komma åt. Och när vi accepterar synder i Guds församling, accepterar världens levande sätt, världens tänkesätt, då är det som att vi öppnar dörren till demoner som har rätt att slakta själ och förgöra bland Guds folk. Det är därför vi måste komma tillbaka till Guds ord och låta Guds ord vara rättesnöret för vad sanningen är. Det Bibeln säger är synd, det är synd. Och det ska inte finnas bland Guds folk. Utan diskussion. Vi behöver omvända oss. Vi behöver bekänna det som synd. Och göra rent hus. Så inga demoner kan komma in. Och förstöra bland Guds folk. Jag minns när jag jobbade lite med Lasse Nylén. Och hjälpte Lasse Nylén på Levande familjer. Jag var en ung predikant. Och ni som minns Lasse Nylén, han var en underbar gudsman, evangelist i Sverige. En sån smodig barnevangelist med sina barnkassetter. Och då tolkade jag amerikansk pastor på en av konferenserna i Småland. Levande familjer om familjen och äktenskapet. Och då minns jag vad den amerikanska pastorn undervisade. Och det var sån smörjelse. Då vittnade han om att Gud hade lett honom att tala om skilsmässa. Och samboskap och omgifte. Och han bävade av Guds fruktan. För han visste om jag kommer undervisa om det här i min kyrka eller församlingen. 3000 medlemmar. Då kommer massor av människor lämna min församling. Och det kommer bli, jag kanske förlorar jobbet. Jag kanske blir kickad som pastor. Så han sa till sin fru, nu behöver du och jag be till Gud att det här går vägen. Men vet ni vad som sker? Han dömde inte någon människa. Men han sa som Bibeln sa. Skilsmässa är synd. Samboskap är synd. Omgifte är synd. Och nu vill jag vädja till alla. Under flera veckors tid pågick det här. Lyssna nu vad som skedde. Tre familjer lämnade församlingen. De klarade inte av det. Men alla andra familjer, det var hundratals som i tårar ödmjukade sig, omvände sig, bekände sina synder om skilsmässa, omgifte och samboskap. Och det blev en väckelse i hela församlingen. Flera familjer kom till församlingen. Så församlingen växte och växte och växte. Och då säger pastorn som jag tolkade. Från den dagen ägde det inte rum en enda skilsmässa i vår församling. Det var som att vi stängde dörren till alla demoner som ville så tankar om skilsmässa, samboskap och omgifte. Det är skillnad nu på att döma någon och att leda någon på Guds väg. Och leda dem till omvändelse och syndabekännelse. Och den här pastorn berättade på den här familjekonferensen att när jag författade modet att läsa Guds ord som det stod. Då kom Guds ande och verkade i allas hjärtan. Och istället för att människor blev hårda, kalla och vände ryggen till Gud så blev det väckande i församlingen och alla familjer blev upprättade. Synder bekändes. Skilsmässorna blev inte skilsmässor. Och äktenskap läktes, äktenskap helades. Och de som levde sambo, de gick och gifte sig. Är ni med mig, vänner? Det finns en högre väg. Och det här med bön och fasta, det är att komma tillbaka till att stänga dörren till det som fienden har gjort. Och det finns andra demoner som inte blir avslöjade, utmanade eller som inte vi har rätt att tygla, om ni förstår mig rätt, om inte vi lever i fasta och bön. Så jag vill uppmuntra alla ni som känner en andlig strid. För det är många av oss nu i Sverige. Det är en andlig strid över landet. Det är en andlig strid personligen. Det är en andlig strid över era barn. Äktenskap. Nu vill jag uppmuntra dig. Plocka upp fastan och bönen. Stå i gap för dina barn. Fasta för dina barn. Ge inte upp för dina barn. Fasta för din man. Fasta för din fru. Be och fasta. Och Herren ska ge dig nåd. Herrens kraft ska verka. Och du ska se att de här onda andarna som har snärjt, bundit, kanske förslavat, får släppa sina klor. Och du får se frihet. Du får se en andeutgjutelse. Du får se upprättelse. Amen. Fasta och bön är ofta kopplat till tjänster, kallelser, missionsuppdrag. Och det här med att vi åkte till Dubai. Gud öppnade dörren. Sände oss till både Dubai och Abu Dhabi. Under fastan. Och nu så håller vi på dagligen och ber och fastar. Vi fastar inte dagligen, men vi ber och vi fastar varje vecka för dörrarna nu ska öppnas i Asien, i Pakistan, i Nepal, i Bangladesh, i Indien och så vidare. Och det här är vad Bibeln lär ut. Apostlagärningarna 13, 1-4. Och jag tror vi ska plocka upp det här i Guds församling i Sverige. Att vi fastar och ber för tjänster, kallelser och missionsuppdrag. Apostlagärningarna 13. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon, Niger, Lucius från Kyrene, Manean som var fosterbror till landsfursten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande. När talade den helige ande till profeterna och lärarna när de fastade och bad. Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade dem ut, skickade iväg dem på Cypern. Utsänd av den helige ande gick de ner till Seleucia och seglade därifrån till Cypern. Vad är det som skedde, mina vänner? De fastade och bad, lade händerna på dem och skickade iväg dem. Och den helige ande sände Paulus och Barnabas i och genom en fasta. Jag ska gå ner på landningen alldeles strax. Jag vill gå till Romarbrevet 12. Jag läser från Kärnbibeln. Romarbrevet 12 är ett sånt underbart bibelställe. Om personlig väckelse. Att frambära sig själv i ödmjukhet. Som ett levande heligt offer. Och för mig är fasta och bön. Det är att frambära min kropp. Min själ. Till Gud. Som ett heligt offer. Då står det i Kärnbibeln så här. Romarbrevet 12. Jag ber er stå endräktigt vid er sida. Enträget vid er sida. Och uppmuntrar och förmanar er. Därför mina syskon. Bröder och systrar i tron. Vid Guds barmhärtighet. Att bära fram, ställa fram era kroppar som ett levande, även med betydelsen livslångt, heligt offer som behagar Gud. Detta är i äkta, rimliga, förnuftiga och rationella tjänst. Andliga tempeltjänst. Anpass er inte. Låt inte ett sinne, era tankar och karaktär formas efter den här tidsåldern. Efter det här världssystemet och det sätt att tänka och agera. Utan låt det förvandlas, inta en helt ny form genom sinnets, era tankars förnyelse. Så att ni kan avgöra, undersöka och pröva vad som är Guds vilja. Det goda och välbehagliga och fullkomliga. Vad som är hans fullständiga önskan, vilja, plan och syfte. Nu har jag ett sånt levande exempel och det är när det gäller hela coronapandemin. Här är det bästa ordet för hela kristenheten. Vi behöver gå tillbaka till Guds altare och låta oss frambäras dagligen till Guds altare. Där vi blir förvandlade i sinnet, i tankar, i själ och karaktär. Så inte du och jag blir formade av den här tidsandan. Den här tidsåldern eller världssystemet som Bibeln säger i Kärnbibeln. Hör mina vänner, du och jag behöver omvända oss inför Gud dagligen där på Guds altare. Så våra tankar, vår själ, vårt sinne och karaktär förvandlas. Eller som det står i grekiskan, metamorfos. Det är alltså larven förvandlas till en fjäril, en ren till logisk bild. Vi ska inte bli som världen, tänka som världen, tycka som världen. Vi ska bli förvandlade som Guds rikes medborgare med Guds tankar. Så vi kan pröva, urskilja, avgöra vad som är Guds vilja. Den goda viljan och välbehagliga, fullkomliga viljan. Amen. Tänk om Guds folk över hela världen istället för att söka världens visdom, söka världens alla vindar, systemet som pågår och håller på att pågå nu. Istället söka Gud och höra vad Gud säger. Och istället pröva allting inför Gud i fasta och bön. Då skulle du och jag bara höra klart, se klart och gå på Guds fullkomliga väg. Det är det här Gud vill i vår tid, mina vänner. Du behöver förstå, vi ska inte bli formade av världen. Du ska inte tänka som TV-rutan säger. Kan du säga så, Markus? Jag tror Gud vill säga det, vänner. Du ska inte tänka som världen tycker och tänker. Som nyhetssändningarna tycker och tänker. Vi ska förvandlas, förnyas. Så vi blir metamorfo förvandlade till Jesu lärjungar. Halleluja! Som skådar det himmelska. Som tänker himmelska tankar. Som går på Guds himmelska väg. Amen! Kan du säga amen? Vi behöver förvandlas, förnyas. När vi fastar och ber, då förvandlas vi. Jag har inte gått igenom denna fasta och bön utan att känna mig förvandlad, förnyad. Både ande, själ och kropp. Och nu när det är corona, jag upplever Gud kallar sitt folk till fasta och bön. Så vi blir befriade från världens tänkande, världens system, världens tyckande. Och den här tidsåldern som Bibeln säger. Du ska inte bli som tidsåldern vi lever i. Du ska bli himmelrikets medborgare. Du ska tänka Guds rikes tankar, andens tankar. Amen. Amen! Det här tog tag i flera, känner jag. Jag uppmuntrar dig från mitt innersta. Du ska inte ha åsikter om någonting som inte Gud har visat dig i bönekammaren. För vem vet om du blir motståndare till Gud själv genom att ha åsikter om något Gud är emot. Du och jag behöver frambära oss inför Gud på hans heliga altare. Där vi blir förvandlade, förnyade av och genom Guds ande. Så vi kan tänka hans tankar, gå hans väg. Amen. Förstår ni vad jag vill säga ikväll? Förstår ni vad Guds ord vill säga? Vi ska inte anpassa oss efter den här tidsåldern. Efter den här världssystemet. Och om vi inte lär oss att förnyas och förvandlas i fasta och bön. Då tror jag att tiderna vi går in i kommer bli ännu tuffare. Parallellt med väckelse så kommer det komma mycket, mycket mörka tider på jorden. Och det har redan börjat. Och det är Guds folket som lever i bön och fasta. Lever i förnyelse. Lever i elden. Lever i smörjelsen. Lever med olja i sina lampor. De kommer klara av att möta morgondagen. Men jag tror Jesus vill varna Guds folk här ikväll. Se till att ni lever i elden. Lev med oljelamporna. Lev i förnyelse. Lev på altaret. För djävulen går runt som ett rytande lejon för att sluka en efter en. En efter en. Villfarelse. Bedrägerier. Allt ökar nu. Avfall ökar nu, synden ökar nu, kompromissen ökar nu. Världens system tar över mer och mer. Vi behöver leva på altaret. Och fasta och bön är en nyckel som Gud vill ge dig och mig, har gett till dig och mig. Som gör att vi kan leva på altaret och där förvandlas, förnyas. Halleluja! Amen! Fast och genom väckelsehistorien till avslutning. Martin Luther, 1400-talet, han kritiserades för att han fastade för mycket. Han reformerade hela den dåtida världen. Han satte sig emot katolska kyrkans falska religiösa kyrkosystem. Och jag ska säga profetiskt, Gud kallar nu på en ny reformation i vår tid som går emot den här katolska världssamfundstänket. Påven och katolska kyrkan är inte ledd av Guds ande att ena alla religioner. Hör mig nu, mina vänner. Det finns en sann församling och det är enad av Guds ande och den står på Guds sanna ord utan kompromiss. Det finns en medlare och hans namn är Jesus Kristus. Martin Luther, han sa det är rätt att fasta för att ta kontrollen över kroppens kötsliga begär. För när magen är full, det är lite humor, nästan lite komiskt. Jag måste hälsa på Martin Luther i himlen. Jag gillar, lyssna nu. Då säger Martin Luther, för när magen är full är kroppen inte i bästa skick för att predika. För att be illustrerar Guds ord. Fasta innebär att tygla och disciplinera kroppen så den är underordnad själen och anden. Vilken uppenbarelse Martin Luther hade. John Calvin, 1500-talet i Schweiz. Han fastade och bad tills de flesta i Genève, Schweiz vände sig till Gud, omvände sig och blev frälsta. John Knox i Skottland, det här är ju så starka, korta vittnesbörd ni får nu till avslutning. Också 1500-talet John Knox. Han fastade och bad ständigt. Och den onda drottningen i Skottland, Maria, hon sa hon fruktade inget vapen som hon fruktade John Knox böner. Jonathan Edwards, 1700-talet, som var Guds instrument för väckelsen i New England, USA. Han fastade och bad ständigt. Det här var ju frukten av helgelseväckelsen, där man fastade varje onsdag och fredag. John Wesley, en av mina favoritföregångare. John Wesley, 1700-talet, fastade 2 gånger i veckan, onsdagar och fredagar. Han och hans bror Charles såg 10,000-tals bli frälsta, hela de befriade. Hela fängelser och pubbar tömdes då de fick synda nöd och omvände sig. John och Charles Finney var 2 av de största väckelseledarna i historien och de levde i helgelse och bön och fasta. Charles Spurgeon anses vara en av predikanternas predikanter i modern tid. 1800-talets slut, han sade, våra tider av fasta och bön i församlingen har varit mäktiga dagar i Guds närvaro. Aldrig har himmelporten, alltså man blir ju sugen på fasta när jag hör detta. Jag tror vi fastar imorgon igen. Aldrig har himmelporten stått bredare. Aldrig har våra hjärtan varit närmare Guds härlighet. Halleluja. Smith Wigglesworth. Oj, oj, oj. Han levde på 1800-talets slut och 1900-talets början. Han väckte upp 20 döda till livet. Såg 1000-tals mirakler. Han fastade också som helgelseväckelserörelsen varje onsdag och fredag. Och Billy Graham, den underbara evangelisten som predikade på så många kampanjer. Han sa det följande om fasta och bön. Billy Graham. Då säger han följande. Fasta en underbar andlig upplevelse som kan dra troende närmare Gud. Troende som aldrig fastar och ber går miste om en andlig disciplin som har välsignat många genom åren. Nu ska jag bara avsluta med några stolpar, lärdomar, erfarenheter, välsignelser fasta har gjort i mitt liv. Fasta förnyar den första kärleken till Jesus i ditt liv och resulterar i en intimare relation till din frälsare. Amen. Det är nog att fasta för den anledning du kan få en närmare relation till Jesus. Det andra som fasta har gjort i mitt liv och jag upplever när jag fastar, det är som jag har nämnt, det är ett bibliskt sätt att böja sig, ödmjuka sig inför Gud. Inget är mer attraktivt i Guds ögon än sann ödmjukhet. Det tredje fasta och bön gör, fasta bön med omvändelse och syndabekännelse. Det är och har alltid varit begynnelsen på väckelser och andeutgjutelser. Både personligen och i nationella sammanhang. Det fjärde fasta och bön gör, det är att det underordnar din vilja, Guds vilja. Dina tankar underordnas Guds tankar. Dina känslor och kött tyglas. Det här är någonting som inte alla kan säga amen på. Men att fasta och be, det är tygla köttet. Tygla dina tankar. Och det behöver vi lära oss i Guds församling. Du ska inte diskutera allt, tycka till om allt. Ibland ska du vara tyst och låta ditt jag, ditt kött, dina tyckanden vara tysta. För kanske är det så att dina tyckanden är tvärt emot vad Gud tycker. Fasta och bönen hjälper dig att tyglas. Det var det Martin Luther sa. Det femte fastan gör. Fastan gör det som en besiktning. Fastan avslöjar ditt sanna andliga tillstånd. Ofta när jag fastar 2-3 dagar så får jag syndanöd på andra tredje dagen. För då har Gud hittat ett område i mitt hjärta, i mitt sinne. Här är inte du fri. Här har du lite skräp. Lite smuts. Och då blir det en besiktning. Och så får jag ta upp smutsen till ytan. Omvända mig, bekänna det som synd. Och så blir jag renare. Jag blir mer bruten, mer ödmjuk. Och jag blir ännu mer förvandlad och förnyad. Mer Kristuslik. Det sjätte fastan gör. Den gör dig känslig i anden. Så du lättare kan urskilja Guds röst. Vad som är lögn och sanning. Ande och kött. Mänskligt eller Guds verk. Och jag tror att i den här tiden vi lever nu, vi behöver lära oss att urskilja i anden vad som är Gud och vad som är världen. Vad som är kött och vad som är ande. Och vad som till och med är antikristande som vill komma med villfarelse och bedra även Guds församling. Och jag tror att fasta och bönen gör oss känsliga så vi kan höra och urskilja vad som är sanning. Fasta och bön hjälper oss. Hjälper den helige ande att uppenbara Guds ord i våra hjärtan. Så sanningen blir mer verklig för dig och mig. Ofta får vi uppenbarelser när vi fastar och ber. Ett bibelord blir levande som inte du hade sett tidigare. Fasta och bön gör bönelivet rikare, intimare, starkare och mer trosfyllt. Det här med tro har jag upplevt när jag fastar och ber så många gånger. Tvivel försvinner. Otro försvinner. Har du haft fruktan så bara blåser Guds ande bort den. När jag fastar och ber då får jag tro som kan flytta på berg. Fråga Hanna. Fasta och bön är ofta avgörande när det gäller befrielse från onda andar. Frestelse från synd, syndiga ovanor och demoniska fästen. Fasta attraherar den heliga ande och hans smörjelse över ditt liv kommer flöda ännu mer påtagligt. Fasta är ofta förlösande faktor när det gäller tjänstegåvor, nådegåvor, visioner och drömmar och kallelsen Gud har för dig och mig. När jag fastade bara en månad med afrikanerna fick jag uppleva 3 nya nådegåvor börja verka i mitt liv. Kunskapens ord, den profetiska nådegåvan och helandets nådegåva började verka genom fasta och bönen. Det är ofta förlossande tider när man går in i fasta och bön. Den helige ande, elden av den helige ande börjar brinna klarare, starkare i dig och mig när vi fastar och ber. Och jag tänker som en eld. När vi fastar och ber så kommer Guds ande och blåser med sitt syre. Och elden brinner klarare. Nu är jag alldeles strax färdig. Fasta resulterar i personlig väckelse. Vilket gör ditt liv till en kanal för väckelse för andra. Amen. Fasta och bönen rensar ditt andliga rör. Din kanal. Så källan Guds ande kan flöda klarare. Starkare till andra människor. Nu kommer en underbar hälsofördel av fasta och bön. Fasta är vetenskapligt bevisat ett mycket effektivt sätt att bli frisk och helad ifrån infektioner, inflammationer, slaggprodukter, olika krämpor, sjukdomar, till och med vissa cancersjukdomar kan man bli botad av när kroppen går igenom fasta. Då kroppen får vila från matsmältning ges kroppen möjlighet att reparera och laga cellerna som Gud har skapat. Söker ni på Dr. Berg, som jag nämnde tidigare. Dr. Berg, det är Berg. En amerikansk kristen läkare. Han ger säkert 15 olika sjukdomar som han har själv sett bli botad av i fasta i hans patienter. Han sitter där med en bibel uppslagen ibland. Och han har till och med citerat Guds ord. Han undervisar om att fastan är Guds läkeprocess. Om vi bara ger kroppen tid att vara fri från matsmältningen så reparerar kroppen sina celler och du kan bli löst och helad och botad. Jag själv lever i hälsa mycket på grund av att jag fastar och ber. Fasta är till sist ett vapen i slaget mot djävulen och demoner. Hör nu till avslutning. Det ger dig auktoritet i andevärlden. När du har böjt dig inför universums skapare, då kan du stå emot varje makt och demonisk fäste. Du kan stå emot hela djävulens armé och frimodigt näpsa, binda och befalla demoner att lämna. När du har böjt dig inför universums skapare kan ingen demon i helvetet eller här på jorden stå dig emot. Amen. Nu tycker jag vi ber tillsammans, vänner, att den här nyckeln, bortglömda nyckeln av fasta och bön, får plockas upp i Sverige igen. Och jag uppmuntrar dig, lyssna på förkunnelsen en gång till. Låt det här undervisningspasset gå djupt in i ditt hjärta. För Gud vill undervisa dig. Öppna dina ögon och ett nytt sug att börja fasta och be. Köp hem lite morotsjuice. Köp hem lite tomatjuice. Köp hem lite rödbetsjuice, äppeljuice. Lite nyttiga teer, och så fastar du en dag, tre dagar, så kommer du bli sugen och fortsätta fler och fler gånger. Nu ställer vi oss upp, vänner, så får Stefan gärna komma fram här lite och spela en lovsång med oss. Men nu ber vi tillsammans, alla ni som är med på tv där hemma, låt oss be att Gud får ge oss nyckeln och att du och jag får plocka upp nyckeln att fasta och be i Sverige. För Sverige behöver en ny väckelsetid, och det är genom fasta och bönen vi kan öppna dörren för Guds ande och Guds vind och Guds helhet och Guds härlighet. Herre, vi lyfter våra händer nu till dig och vi säger till dig, Jesus, du är våran konung och frälsare, och vi böjer oss nu inför dig. Vi ödmjukar oss inför dig och vi säger till dig, Gud, vi vill frambära oss inför dig. Vi vill frambära våra kroppar, våra liv som ett heligt offer inför dig. Och nu säger vi till dig, Herre, vi plockar ikväll upp nyckeln av fasta och bön. Vi plockar upp nyckeln av fasta och bön i våra egna liv. Vi ser inte till oss. Vi ser inte till våra andra syskon och ser ner på dem. Och vi slår oss inte själva på bröstet. Nej, vi ödmjukar oss ikväll. Och vi säger till dig, och Gud, led oss i bön och fasta. Led oss i fasteperioder. Flera dagar, en dag, till och med flera veckor. Herre, jag ber för hela Sveriges kristenhet. Drabba oss med ny glöd, en ny nöd, en nytt sug att fasta och be. Och jag ber för dig som är med på tv, du som följer med på YouTube. Heliga, jag vet du drabbar Guds folk med ny glöd, en ny nöd, en nytt sug att fasta och be. Och jag ber, heligande, tala till ditt folk. Locka dem, inspirera dem. Tala till våra hjärtan, Herre. Och led oss in i fasta och bön i den här tiden vi lever, så vi kan leva i smörjelsen, leva med olja i våra lampor, leva med elden, leva med skärpan, leva med andens ögon öppnade, leva med vakenhet, urskiljning, så vi kan pröva vad som är Herrens vilja, så vi kan också leva i förnyelse och förvandling, så vi kan leva nära dig, Jesus, så vi kan leva rena liv. Herre, vi vill fasta och be så vi kan leva rena liv. i helgelse, i omvändelse, med Guds fruktan. Herre, vi ger dig all ära. Vi tillber dig, Jesus. Och vi prisar dig, Herre. Låt oss nu sjunga med Stefan och bara prisa Herren. Och ge honom ditt hjärta ikväll. Ge honom ditt hjärta ikväll. Amen.